God kväll och välkomna till Kvittret. I kväll ska vi samtala om kvittret, vem på kvittret som har kvittrat kvittrigast. Och lite senare ska ni även få träffa en person i kvittret. Men först, kvittret med era värdar Baby Fratelli och Bitsocker. Mycket nöje.
Hallå och hej och välkomna till Kvittret, en podd om Twitter. Det här är Anna, a.k.a. Baby Fratelli. Jag börjar med att tacka Henrik, så har det gjort. Jag får, Henrik blir så ledsen varje gång jag glömmer att tacka honom. Det ska aldrig mer hända. Tack Henrik som är vår hemliga manager och gör våra fina jinglar. Tack också till kulturmagasinet Opulens, vår samarbetspartner, som också ser till att avsnitten av Kvittret finns på www.opulens.se varje måndag. Och de finns också på Spotify. Idag har Lisa tyvärr fått förhinder, så jag har tagit hit en co-host och återkommande gäst, nämligen Karo Melen. Välkommen tillbaka, Karo.
Tack.
Varsågod. Hej. Hej, hur mår du?
Jag mår jättebra. Det känns roligt att komma tillbaks.
Ja, det är som ni förstår, alltså alla killar som ni har längtat. Det blir gravidpodd idag. Vi sitter här och så gravida och svullna.
Vi släpper det heta avsnittet och alla har efterfrågat det här i veckor.
Jag tänkte om någon kanske har missat att du och jag är i ett välsignat tillstånd. Eftersom ja. Att vi absolut aldrig pratar om nej, det precis. På Twitter eller så. Ja, nej men eller hur? Men hur mår din graviditet idag då, Karo?
Men den mår bra. Bebisen är på väg ut, fast den är på väg uppåt i magen, tror jag. Han har inte riktigt kunnat orientera sig än.
Sjukt om den verkligen var på väg ut, as we speak.
Ja, men det kommer ju bli ett sånt avsnitt, så direkt från förlossningen. Nej, men det är ju inte så långt kvar för mig, så att jag är tjock och stor.
Tjock och stor, och nu är det, vad är det, 2 veckor kvar?
Ja.
Det vill säga att det kan också bli... när som helst, för ibland kommer de tidigt. Det är inget konstigt att en bebis kommer 2 veckor tidigt.
Nej, alltså jag hoppas ju att han kommer lite tidigare.
Ja, du gör det. Du vill klämma ut honom.
Ja.
Ja, just det. Nu är vi öppna med könet på din bebis också. Är det okay?
Ja, men jag har ju faktiskt outat det på Twitter.
Du har det.
Sen blir jag så här alltid så här förorättad när någon inte kommer ihåg det. Typ som...
Typ som när jag inte hade lyssnat på den där storyn du lade ut på Instagram.
Precis.
Karo tog bort en story på Instagram väldigt snabbt häromdagen och skrev till mig så här. Och jag tog bort den, jag råkade ju säga könet. Men jag hade inte ljudet på när jag kollade på den. Så jag bara,
nej, men folk har ju inte det. Alltså, man vet ju själv hur man kollar på stories liksom. Hur mår du i din graviditet?
Jo, men tack som frågar dig. Jag mår bra. Bebisen har börjat röra på sig nu så att det liksom känns, vilket är jättemysigt, men det gör också att det är, jag inte vill göra något annat än att så här, sitta still och känna efter hela tiden.
Nej, men man blir ju besatt.
Ja, gud, verkligen. Det är ju den enda kommunikationen man har med bebisen är ju att när man går runt så somnar den och när man sätter sig ner så vaknar den och pickar
det, och det blir bara mer och mer liksom. Till slut så kan man ju ligga och bara så här, det är det man vill göra.
Jag har ju tidigare tagit upp det problemet på Twitter, som är ett oväntat problem, det. Att man inte längre kan frisera sig.
Ja, nej, men jag sa ju bara åt det, det är bara att släppa det. Det går inte.
Nej, för nu är det liksom, förut gick det, kunde jag ändå hålla in magen liksom, men nu är det helt, synen är alltså helt blockerad. Ingen aning om hur det ser ut där nere.
Men det här är så här typiska, alltså det här är så typiska gravidinsikter som man har hört andra så här och själv bara, gud vad tråkigt, och så när man själv är det, man bara, det här är jätteroligt, alla är intresserade av det här. Så man känner sig som en så här klisché.
Och jag har också läst klart nu mina förlossningsböcker, så nu imorgon så ska jag få hem, nu har jag beställt böcker om hur man sen tar hand om själva barnet.
Okej, gud vad du är, vill du säga duktig ändå. Jag hade en period när jag kände väldigt mycket så här att väldigt mycket ansvar kring min förlossningsupplevelse lades på mig.
Uh-huh.
Utifrån att så här, ja, men smärthantering och mindfulness och det finns ju massor av sådana där hypnobirthing och grejer. Och jag blev så jävla irriterad för att jag bara, ja, alltså jag kan ju öva mig och träna på avslappning och andningstekniken, men det spelar ingen roll om typ jag hamnar på en förlossningsavdelning där det typ så här är kaos.
Nej, nej, men
för att de har typ resursbrist. Då hjälper inte, alltså det hjälper inte att jag typ är så här bara zen om typ så här, ingen fastnar i the birth canal liksom.
Nej,
och då blev jag bara så här mer och mer anti och bara så här, alltså jag kände att det var så här victim blaming typ. Ja. Så jag blev så helt anti och bara, jag tror att det var någonstans där den här profylaxkursaversionen startade. Vi ska så här, för vi testade det någon kväll, min partner, han satt så här och skulle nypa mig när jag skulle, min business partner. Han satt och nöp mig och jag skulle så här försöka slappna av och andas, och jag bara, det här är alltså så här, jag har ju tränat mindfulness i typ 5+ år och gått på yoga och allt, jag bara, men det här är ju så här, jag kan inte ta det här på allvar. Jag börjar antingen så börjar jag skratta eller så bara, för fan vad ont det gör, men det känns ju liksom så här, så hur ska det här hjälpa mig att få en bra förlossningsupplevelse och känna mig trygg?
Nej. Men jag tyckte också, jag läste ju först en väldigt seriös bok och sen en lite mer, alltså den var inte oseriös på något sätt, men den var väl lite mer spirituell kanske.
Mm.
Och där var det så mycket som, och det är också därför tror jag som inte vi har gått någon profylax för kurs, för att vi skulle börja skratta tror jag. Alltså ja, för det skulle vara så fånigt på något sätt.
Ja men det var det, alltså jag bara skrattade helt liksom.
Ja, och i den här boken så stod det också typ saker som att man ska frusta med läpparna typ när bebisen ska ut. Jag bara säger, det kommer aldrig att hända. Jag spricker hellre 1 millimeter extra än att jag frustar som en häst när mitt barn ska klämmas ut. Vi ska återkomma lite till gravidtemat sen tänker jag. Men först så tänkte jag göra en liten snabb hänt i veckan på Twitter. Folk har haft åsikter. Jag skrev en tweet här om kvällen som jag skrev utan någon närmare eftertanke. Det var inte tanken att det skulle bli en tråd, utan jag hade börjat tråkigt och så var det en dag när många diskuterade många olika saker. Så då skrev jag, har ni några åsikter idag eller? Jag trodde inte att särskilt många skulle bry sig om den här tweeten, men folk hade verkligen åsikter.
Men det har faktiskt bestämt. Skärmdumpat en som är kopplad till bebisar som var väldigt
trevlig. Men titta, ja. Åh, spännande.
Så den tråden har jag identifierat.
Vi får se om det är samma som jag har valt att ta med mig idag då. För att jag fick 37 svar på den här tweeten, så 37 olika åsikter. Så jag tog med mig ett litet urval av mina följares åsikter då, som vi kan diskutera här idag. Först ett svar från Lilla Korven. Hennes åsikt är: smör är gott men dyrt. Ja.
Det var ändå spot on.
Det är väldigt sant. Har du sett, för det finns ju någon sjuk debatt på Twitter om hur man lägger smörkniven. Att vissa lägger den på paketet och vissa gör inte det. Och vissa gör ett hål i locket. Där de liksom sätter fast
smörkniven.
Ja.
Till nästa gång.
Ja, precis. Hur gör du?
Alltså, jag tar väl egentligen en ny kniv varje gång.
Ja, du gör det.
Men min sambo han gillar ju att ha en smörkniv som han lägger på skärbrädan. Så vi har den utanför kylskåpet.
Ah, okej.
Men han stör sig. Jag är ju också en sån som då ibland använder den till någonting annat. Och sen slickar på den och lägger den på skärbrädan. Han använder den igen och bara, varför ser den så konstigt ut? Jag bara, jag använder inte jordnötssmör och sen slickat på den. Och då har han redan brett sin smörgås och han bara, nej.
Ni har redan blandat DNA i och för sig, men
Ja, men det jag tänker mer så här kring tillväxt av bakterier. Nej, jag är väl supersnuskig, fast jag då ändå har någon sån här konstig gräns av att jag inte vill förvara, men det här med att klippa i asken och så.
Ja, det har jag aldrig fattat. Vi har smörkniven liggandes på smörpaketet i kylen, men jag diskar ju den med jämna mellanrum.
Varför tar man inte bara en ny?
Vi har så få smörknivar, vi har typ 2 stycken.
Man använder ju oftast bara vanlig matkniv när jag tar smör.
Jag tänker, nästa åsikt är från John Pecker, gammal gäst här i podden ju, och även delaktig i vissa av våra jinglar. Han har en lite annorlunda åsikt än den om smör. Han skriver så här: om jag har förstått det rätt så är så kallad dockning inte alls så vanlig i bögvärlden som jag trodde i högstadiet. Och det gör mig inte arg, men besviken. Det är min åsikt. Det blev ju högt och lågt i den här tråden.
Dockning.
Ja.
Alltså pratar vi...
Jag tror att dockning är att när två män med penisar ska ligga med varandra så drar den ena liksom tillbaka sin förhud och den andra drar fram förhuden över den andras penis så att man liksom sitter ihop med snopparna. Och det trodde John det tydligen var vanligt, men det var inte så vanligt tydligen.
Det här känns ju som en så här... pappa humor förklaring på vad bög, alltså vad bög är typ.
Ja, alltså jag kan börja tänka på att jag, alltså det var ju det tog ju lång tid
barn,
innan
föräldrar och
det, alltså de var, sexualundervisningen i skolan var ju inte bra till att börja med. Det var ju, tog ju ganska lång tid innan jag förstod hur man har heterosexuellt sex också.
Ah.
Det var till exempel ingen som, det här har jag också startat en tråd om en gång, så här roliga missuppfattningar om sex som man hade när man var liten. Men det var ganska länge som jag trodde att man förstår ju att snoppen ska in i vaginan, men att man sen ska röra på sig var det ingen vuxen som berättade. Så jag trodde att man bara låg där och mös.
På tal om det, så du vet såna här olika mansgrupper.
Ja. Ah.
Lyssnade på någon podd där en sån som var ganska så här engagerad i det berättade om hur han och hans flickvän ibland brukade bara så här smörja in sina kön med kokosolja och ligga. Alltså då låg de bara och inte rörde sig, men de låg med könen mot varandra.
Jaha, fast inte inne i varandra.
Nej, mer typ kanske lite så här.
Att de så här gned sig mot varandra som ja, två sälar.
Fast de typ gned sig inte heller, utan de bara låg så mot... att det kunde vara så här en del av en erotisk upplevelse.
Det låter inte så, alltså det låter ganska slappstigt mest.
Ja, alltså det var liksom en närhetsgrej som var kanske så här
ja, någon slags, okay.
Alltså det var inte samlag, men det var heller inte bara att ligga liksom och så kramas med kläderna på liksom.
Alltså jag tycker det låter som så här någon typ av så här hur gnagare det har sex. Att de liksom inte har riktigt en snopp, utan mer ja, att de så trycker olika köttlar mot varandra. Så låter det. Det låter som människor.
Men gnagare har ju snoppar. Och,
har de det?
Ja, men du tänker kanske på typ så här, du vet, kloakdjur. Typ.
Ja, de är mycket möjligt. Ja, ja,
ja, men kaniner har ju...
Ja, de har en liten snopp. Ja, det har de,
ja, läppstift. Ja. Eller vad man brukar
ja, de har det. Ja. Gud vad, det här är ett helt unikt avsnitt.
Det är väldigt, jag känner mycket också att jag kön. Måste typ så här lägga till en kommentar kring det jag sa om barn, föräldrar och homosexuella. Typ som att ja, det skulle vara något hemskt med homosexuella. Det är inte så jag menar.
Det tror jag alla förstår. Det tror jag alla förstår. Men för att återvända till ämnet, så ja, stod, om det tog lång tid innan man förstod hur en man och en kvinna har sex med varandra, så tog det ju ännu längre tid att förstå hur två män kunde ha sex med varandra. Ja. Jag tror att jag trodde länge att man bara liksom pokade varandra på snoppen med sin egen snopp. Det var John Beckers bidrag.
Modigt att gå ut med den som nummer två ändå.
Ja, eller hur? Jag vet inte om han var nummer två i tråden.
Nej, men jag tänkte att du gjorde det nu.
Ja, men jag tänkte att jag skulle sätta lite fart på podden.
Nu häller vi på lite bensin på den här elden.
Sen är det liksom lite allmänna åsikter som jag egentligen inte har något dåligt att säga om. Jag håller ju med om det mesta liksom. I mitt tycke skriver: var snäll för fan. Det kan jag hålla med om. Man ska vara snäll mot varann. Pariserhjul skriver: Marabos äpple och kanelchoklad är jättegod. Vanlig svart katt skriver: tåg ska gå i tid. Någon annan svarar: flytta till Japan. För där har de ju sådana där supersnabba tåg som vi pratade om.
Ja.
Förra avsnittet kanske.
Jag tycker det är så fascinerande den här diskussionen kring höghastighetståg.
Ja.
För det liksom blir så mycket tyckande i den. Fast jag tycker att det liksom borde vara ganska enkelt. Och jag är ju ingenjör i grunden. Så för mig är det så här.
Är du? Wow.
Ja, Jag bara, som för mig blir det så himla mycket så här, jag bara, men kan inte någon bara räkna ut på samhällsnytta? Alltså, så här, kan man inte bara räkna på det här? Liksom? Varför måste folk ha så mycket så här, känslor kring höghastighetståg? Alltså...
Jag kan bara känna att det låter bra. Ett
miljövänligt färdmedel
som går snabbt.
Ja, men det går ju också då typ om man ska diskutera hur vidare det är miljövänligt eller inte. Det går ju också att räkna på det i lite olika scenarier. Sen förstår jag att så här, ja, det är jättesvårt att räkna ut miljökonsekvenserna av olika saker. För du måste sätta typ en systemgräns någonstans för att kunna inte behöva sitta och räkna på det i tiotusentals år. Liksom.
Nej, precis.
Men det går ju fortfarande att göra typ en liksom vetenskaplig bedömning. Och sen, men sen är det väl som liksom, om man tänker så här, ja det finns klimatförnekare fast det finns forskare som säger att ja, det finns mänsklig påverkan på växthuseffekten till exempel. Så att även om det är liksom mycket vetenskap inblandat så blir det ju fortfarande mycket åsikter. Men just så här, transporter och så här, infrastruktur och sådana här samhälls... Alltså det blir så mycket känslor av någonting som egentligen känns ganska så här... tekniskt.
Jag har svårt att uppbåda känslor kring detta kan jag känna. Om någon säger till mig att de här tågen är bra, då kommer jag tycka det. Och om någon annan säger att de är dåliga kommer jag också tycka det.
Typ. Men det är därför det blir så här, varför kan vi inte, varför måste vi ha, liksom, vad grundar sig debatten på? Varför kan inte någon bara räkna på biten?
Folk vill väl bråka.
Ja.
Men sen kommer en till lite så här överraskande åsikt. Det var någon jag inte kände så jag tog inte med ens namn. Men hen sa i alla fall vi borde börja mjölka grisar i större utsträckning. Varför nöjer vi oss med att dricka komjölk när det finns så många djur som producerar jättefin mjölk?
Oj. Här känner jag ju att jag skulle kunna tänka mig att blanda in känslor.
Ja, vad känner du inför rent spontant, vad kommer det för känslor till dig när du tänker på att mjölka grisar och sälja...
Alltså det här är liksom lite så här i samma hage som att man är... Alltså så här, jag är inte vegetarian, men ibland kan jag bli fruktansvärt äcklad av att jag äter kött när jag tänker på vad det är. Och speciellt efter de senaste veckorna när man har gått in på Netflix och fått den här jävla Jeffrey Dahmer-trailen uppkörd i nyllet på sig.
Jag har inte sett den än. Jag måste
nej, men det är så här, om man kollar på i vissa så här, om man går in på typ en smart-tv och så börjar man så här fippla på Netflix, då går de här trailerserna igång automatiskt.
Ja, men precis.
Så jag har sett väldigt många så här Jeffrey Dahmer-trailers.
Okej. Och då är det
mycket kött. Nej, men liksom lite mot bakgrund av det här, typ så här, jag har gått över till att dricka havremjölk i min kaffe till exempel.
Ja, okej.
Och nu är jag så van vid den smaken, så när jag dricker typ en vanlig komjölk eller komjölk i dem så, så tycker jag att det smakar lite konstigt. Men jag äter cornflakes med mjölk. Men jag tror att det är det här att liksom, vi var på väg in i ett mer vegetariskt ätande och så och gå över till ett annat djur.
Ja, det blir ännu mindre veganskt om det inte bara ens är komjölk utan även från en gris.
Exakt.
Så man ändå, för det är så dubbelt det där, för griskött är ju inget konstigt alls att äta, men man pratar ju ofta om grisar som ganska så här, åh, visste ni att de är lika smarta som hundar? Och jättesällskapliga, man kan ha dem som husdjur och sådär, och
ren, det är svårare mycket renligare än vad man tror. Griskött är egentligen en nötkött också, av någon jävla sjuk anledning, om det har med det där att göra, liksom att man så här...
Ja, det där är så, alltså jag var ju vegetarian i 13 år, tror jag. Jag trodde jag skulle ha så mycket mer känslor inför att börja äta kött igen.
Nej, när började du äta och varför?
Jag bara tröttnade på att vara... Jag vet inte, jag är liksom... Jag är lite så kräsen i min matsmak.
Ja.
Och min sambo också ganska kräsen i vad han gillar för mat. Ja. Och så skulle vi dessutom äta vegetariskt.
Ja.
Det gick ju inte att laga mat till slut. Det var ju så fort man kom på en maträtt så var det något i den som antingen han eller jag inte gillade. Så att till slut så bara...
Man tappar ju lite aptiten när det blir svårt att laga mat också.
Ja, precis. Och jag bara så här, gud vad enkelt det hade varit om vi bara kunde äta kött nu. Och så började jag äta kött igen bara så här. Bara en kväll typ när jag var ute och åt med jobbet. Så jäkla gott. Det är det enda känslan
var det, åt du liksom en biff då? Eller var det liksom...
Det var lite olika. Vi hade sån här avsmakningsmeny. Så jag fick typ alla möjliga typer av kött.
Det finns
jag trodde också att kroppen skulle reagera lite. Att den skulle vara så, vad är det här? Men den sa ingenting.
Nej. Ja. Det finns ju otroligt god mat med kött i. Alltså det måste ju fortfarande så här vara fräscht och kännas bra hanterat och hej och hå. Men sen ibland så kan det vara ganska skönt att bara inte bry sig så mycket och äta en fryspizza eller en pizza med skinka på.
Alltså just liksom nu inte... så är jag ju dessutom, kroppen vill ju bara ha, alltså den gravida gruppen vill ju bara ha järn.
Ja.
Så att jag bara häver ju i mig kött just nu. Ja. Det känns som att det är så här. Det är också en, alltså det är något så underbart med att vara gravid som ingen har sagt. Att kroppen bara säger till jättetydligt vad den vill hela tiden. Man behöver liksom inte fundera så här, känner mig lite missnöjd eller sjuk eller trött eller vad kan det vara? Nej. Alltså den säger så här, nu vill jag ha kött.
Ja.
Nu vill jag så behöver kroppen sova en timme extra. Då försover man sig en timme. Och så gör jag i alla fall. Ja. Sover förbi alarmet en timme och sen vaknar jag och är pigg. Alltså det är så tydligt.
Du skrev ju en himla skön sak häromdagen om att du hade bestämt dig för att inte stressa någon mer. Sen kan det vara en jättebra ambition. Och kanske inte så här, man kanske inte ska slå på sig själv om man misslyckas. Men det kändes så himla så här befriande. Och bara, kan vi inte bara bestämma det allihopa? Att vi gör så.
Ja, gud, verkligen. Men det var också så här. Jo, men det var... Ja, jag vet inte. Jag... Från att jag... såg den där graviditetsstickan så har jag bara så här, nu är detta det enda som är viktigt typ. Så jag kan inte, alltså jag stressar inte på jobbet, jag vägrar liksom, nu går det ju rent fysiskt knappt inte längre att typ så här springa till tunnelbanan heller, men att jag även har, det är lite svårt för att ibland jag blir lite stressad över städning typ, att jag, just nu är jag lite stressad över att jag inte har dammsugit på ett tag. Och det säger få sätta mig ner och andas djupt och tänka att alltså, det behöver inte vara stressad över det. Det kommer en bebis, det är det enda som är viktigt.
Ja, och den kommer komma oavsett om det är dammsugit eller inte.
Ja, sen var jag väl också lite... Det hade varit kul om någon hade blivit lite sur över den där tweeten. För att det är ju alltid, så fort man har möjlighet till någonting så kommer det ju någon annan och säger, du vet väl om att det finns folk som inte kan inte stressa för de har 15 jobb och 17 barn. Men det kom ingen som sa så.
Nej, men alltså, folk kanske så här, jag tyckte att den var ändå skriven så här att utifrån liksom, det var inte så här att du försökte pådyvla andra människor så här, varför stressar ni, utan det var ju fortfarande så här.
Nej, men precis,
nu gäller det här för mig liksom.
Ja.
Det var mer så.
Men jag tycker sällan att det är det. Alltså jag tycker att, jag vet inte. Om folk skriver någonting någonstans och bara får kritiken, du vet väl att alla inte har möjlighet att bla bla bla. Då tänker jag såhär, okej, det fanns ingen annan kritik. Det var, de kom inte på något bättre.
Nej, alltså det, vem skulle kritisera att det var dåligt och inte stressa liksom?
Eller nej, men jag vet inte, men att det är såhär världsfrånvänt att man är typ medelklass. För då kan man minsann unna sig att inte stressa. Jag tror, jag tycker i alla fall att när folk får, när en kritiker drar medelklasskortet, då betyder det att de inte hittade något värre att kritisera. Ja. Sen ska man ju diskutera olika klasser och sådär, inte det. Men jag vet inte. Jag ska, dra en sista åsikt.
Om det är den. Det måste vara den.
Jag tänkte inte ens på att den handlade om förlossning. Men nej, men den sista åsikten som jag har med mig här idag är från Real Tor Oden. Svarar mer frågor än åsikter egentligen. Till exempel, hur funkar det när kentaurer föds? En häst kan ju gå på ett par timmar, medan en människa är ju helt värdelös på det första året. Går de bara runt med en halv bebis hängandes?
Det sjuka var att jag såg typ en så här teckning med kentaurbebisar och där bebisen bara hängde över liksom. De var helt såhär, du vet som bebisar.
Var tog du den teckningen någonstans?
Jag kommer tyvärr inte ihåg det. Jag skärmdumpade den inte heller. Men det var så här. Ibland ser man ju, alltså det kan ha varit typ så här en tidnings, alltså någon sån här kåserisida.
Ja.
Men ibland så läser man ju grejer och då bara helt plötsligt så dyker det upp jättemycket sånt där. Jag har aldrig någonsin hört taken kentaurbebis. Det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Det är liksom av den där anledningen man är på Twitter. Alltså gud, man vill ha mer sånt där.
Gud ja. Man bara, ja, det var lite mer en fråga än en åsikt. Men det är tack ändå.
Men det är också så här. Ja, men där är det någon som verkligen så här har liksom twistat till någonting.
Ja, det känns som att han bara gick och väntade på tillfälle att få skriva detta. Ja. Och så såg han någon som frågade
hade kunnat vara åsikter. Han bara, good enough. Det hade ju absolut kunnat vara en unik tweet också. Bara att han bara,
ja, gud, verkligen. Ja. Fint att offra en så bra tweet. Till att, ja,
för det var inte att han retweetade dig heller då, utan han bara kommenterade.
Nej, bara kommenterade i tråden.
Ja, det var generöst.
Ja.
Generös människa.
Så det var lite exempel på mina följares åsikter den gångna veckan. Vad har du med dig för spännande ämne idag?
Ja, alltså jag försökte liksom så här göra någon slags djupanalys av gravidtwitter här.
Ja!
Jag tänkte liksom att det jag insåg egentligen är att så här, gravidtwitter är ju en väldigt liten subgrupp.
Alltså, ja, det är väl du och jag och den andra Anna.
Den är liksom, alltså, man är ju inte på Twitter för att man är gravid. Utan Nej. Då är det ju olika Facebookgrupper kanske, eller så här Instagram typ.
Ja, men precis.
Så det är ju en väldigt så här, det är en sub-sub-sub-sub-kultur.
Ja.
Och egentligen så skulle det ju behövas kanske någon så här gravidombudsman för att föra våran talan lite bättre.
Det vore
skulle, vi skulle behöva organisera oss bättre, tror jag.
Det ser att man är så oorganiserad just när man är gravid. Ja. Så att hjärnan är mos. Man bara, vad var det nu jag skulle organisera för någonting?
Liksom,
kolla en bild på en bebiselefant.
Ja, men man har, det är ju några som man följer som är gravida. Men det är ju liksom att man har råkat stöta på någon. Eller typ för att det är så här andra kvinnor och så helt plötsligt så är folk gravida hit och dit liksom.
Ja.
Men sen är det också så här, jag har också insett att det som är stort, det är ju föräldratwitter.
Mm.
Det finns ju. Så att gravidtwitter är egentligen, det är lite så här superettan.
Ja.
Men sen när du blir förälder, då går du ju över i liksom allsvenskan.
Gud ja, åh vad jag ser fram emot att få till här föräldratwitter. För att skriva gulliga saker ens barn har sagt. Alltså exakt. Gud vad jag ser fram emot.
Ja, där är det ju verkligen. Men där är det ju också liksom samma så här åkomma som gravidtwitter lider av. Att det egentligen är väldigt så här, det är roligt för den enskilda personen. Sen så ibland kan det ju vara lite så här, ja, allmän kul för andra. Men ofta så är det ju mest så här, ja, roligt för att det är ens eget barn liksom.
Mm.
Sen kommer man ju in på väldigt mycket, alltså så här politik.
Mm.
Alltså kring graviditet som är så här mer eller mindre kul. Men då har vi liksom allt där från typ, alltså surrogatmödraskap.
Mm.
Som har varit ganska så här diskuterat den senaste tiden.
Oh ja.
Aborträtten har ju också varit jättediskuterad.
Ja, visst.
Föräldraledighet dyker lite upp. Så att, alltså, det är ett jäkla spann. Så man skulle verkligen kunna säga att det rör, det är liksom involverar de flesta. Och inte bara de som är gravida då liksom.
Mer eller mindre vilja.
Men jag kan liksom, men jag kunde liksom inte riktigt hitta någon tweet som jag tyckte var jätte, alltså det var den där med Kentaurer som jag skärmdumpade som var väldigt
roligt. Så kul att du hittade en tweet och så tog jag med den också och sa den först.
Ja. Och jag liksom så här, alltså alla de här grejerna med så här mat cravings, referenser till så här ens partner, typ att man känner sig tjock och trött, alltså så här, ja, du och jag har ju gjort oss skyldiga till alla de där och det är,
gud,
liksom,
yeah.
Det är så tråkiga tweets. Sen så kan man ju säga, ja, man kan göra, man kan skriva dem lite roliga sådär. Men det är ju verkligen inte så här på Kentaur-nivån heller.
Det kommer bli ny så här måttstock för något är intressant för andra att se Kentaur-nivån.
Nej, så
att
jag har liksom inte hittat något egentligen.
Nej, jag hade en smart tanke om det här. Jo, men att vara gravid, att det är så mycket ändå på tapeten nu, moderskapslitteratur är ju super, super inne. Och det tycker jag är så intressant och kul för att det går ju inte att skriva intressant om moderskap egentligen. Det är ju precis som du säger, det är navelskådande, det handlar bara om en själv och ens eget barn. Samtidigt är det så fruktansvärt allmängiltigt. Det som du också nämnde förut innan vi började spela in, vad är det, 40% av världens befolkning
tog en siffra ur röven bara, men det är ju inte
helt. Ja, det var du inte bara siffra. Ja, det kanske är 40%.
Men jag kände så här, det är ju inte alla kvinnor genomgår ju inte en graviditet av olika anledningar. Nej, och då menar jag, ja, jag bara drog ner 50%.
Vi säger att det är 40% ungefär. Ja. Det är väldigt väldigt många i alla fall.
Skulle kunna vara det. Jag är också ganska bra på killjuga ibland, så jag skulle kanske ha sagt att jag sett det.
Alltså, men det är rätt bra alltså.
Jag funderar på om jag faktiskt har sett det någonstans.
Jag hade en chef en gång som hittade på procent ur tomma luften. Vi jobbade med en grej som var ganska svår, för att den alltid är svår. Mm. Det vill säga att hitta IT-tekniker och IT-utvecklare. Mm. Och så satt vi i något möte någon gång och så sa hon så här: fast nu känns det ändå som att det har blivit lite lättare. Jag bara, jaha, så här. Hon bara, ja, jag känner att det är cirka 15% lättare nu.
Fast då var hon ju så här, ja.
Vad jag skulle säga var i alla fall bara att att graviditet och moderskap är så himla navelskådande och bara intressant för en själv, samtidigt som det är jätte allmängiltigt och något som väldigt, väldigt många har erfarenhet av. Och ändå så är det det hetaste som finns nu i litteraturen. Ja. Jag tycker det är intressant. Ja. Jag har inte, jag tror Anna Axfors som har skrivit den här, En dag i öknen, som sa något liknande. Så jag har inte kommit på det här själv. Och du hittar på siffror och jag snor folks takes om moderskap. Jag fick in lite önskemål efter senaste avsnittet. Jag återkom ju till ett gammalt tema då, sura killar på Twitter. Och då var det, fick jag höra av en lyssnare att, att det borde vara ett stående inslag. Så, för det var tydligen så kul. Så det, er önskan är ju min lag. Så att nu, härmed bestämmer jag att sura killar är ett återkommande inslag. Det kanske inte kommer vara med i varje avsnitt, för att det tar ett litet tag att samla på sig några sura killar. Nej, men så här, i veckan så dök det nämligen upp en helt ny typ av sur kille. Jag blev så förvånad. Hade ingen aning om det. Ja, eller visst blir man glad. They're still out there. Mm. I vanliga fall så är ju killar ofta sura över något killämne. Alltså så som trafik, fordon, tjejer. De har väldigt mycket åsikter om tjejer som heterosexuella killar då. Så då kan man väl kalla det för ett killämne. Men den här killen, han påminner mig om att det existerar en åsikt hos både killar och tjejer, säkert, som man inte tänker på så ofta. Det vill säga att åsikten att
det är något med kentaurer.
Nej, det är inte med kentaurer, men det har med djur att göra. Och, åsikten är att man inte kan äga djur och att det är djurplågeri att ha djur inomhus.
Men är inte det här en vegan åsikt?
Jo, han är säkert vegan, den här killen också. Det frågade jag inte om. Men det känns som att det är lite mer en hippie åsikt. Den är lite mer hippie än en vanlig vegan.
Ja, det är absolut kanske en straight edgeare.
Ja, men eller hur? Och
killar kanske lite, för jag vet faktiskt inte exakt vad det är.
Och jag tänker såhär, man kan ju ha, det finns ju en diskussion om ifall innekatter eller utekatter är lyckligast. Och det känns ju som att team utekatter tycker att utekatter är lyckligast för att de kan hitta på vad som helst hela tiden och vara ute. Mm. Medan team innekatter är för att innekatter lever mycket längre, för de blir inte påkörda av bilar.
Nej, just det.
Men det här är ju liksom ett steg längre. Det här är ju liksom såhär, det borde vara olagligt att ha katt
inomhus. Jag förstår varför du uppmärksammade detta.
Eller hur? Jag blev så, det kändes fräscht. Det var liksom länge sedan jag stötte på den här typen av hippie.
För det var alltså, han har svarat dig när du har lagt upp någon bild på din katt då, eller?
Exakt. Jag ska berätta här vad som hände. Det som hände var att jag la upp en helt oskyldig bild på min katt, Rosso, som är världens bästa katt. Jättesöt och snäll. De flesta som följer mig har sett bilder på honom. Mm. Visst är han söt. Han hoppar runt här nu bakgrunden och är störig som katter är. Han brukar få mat vid den här tiden, så han har inte fått det, så han är lite hungrig. Jag ska mata honom strax. Nej, men jag la upp en bild för att han är ju en innekatt. Han är ju ute ibland på
sommaren. Hur gammal är
han? Han är 5,5 år. Ja. Så han är nästan 40 års ålder i kattår. Mm. Tack för frågan. Alltid så härligt när folk frågar om ens djur.
Jag har haft djur, jag har inte haft katt, men jag har haft djur.
Men han är liksom, han är som en liten farbror i kattform.
Mm. Mm.
Ja, väldigt, väldigt älskvärt djur. Han är en innekatt, precis som sura killen antog. Men han får ju vara på balkongen större delen av året. Och det som hände häromdagen var då att Rosso hade hittat ett löv på balkongen som han tyckte om. Så det tog han in.
Det här såg jag.
Ja, han var väldigt glad och stolt över sitt löv som han då hade fångat, tyckte han. För att han är en katt. Bilden fick lite likes, någon kommentar, så det var inte så mycket mer med det. Tills en sur, sur kille dök upp. Han hade det seriösa namnet Snabela Pungkulorna och han skrev...
Var det som är så här, in till minne av Pungkulorna?
Ja, nej, jag vet inte. Eller vad till minne av...
Nej, jag men typ att han, kanske därför han är så sur, för han kanske inte har dem kvar.
Gud, jag frustade skratta över min dator.
Pungkulorna. Ja, men det blir så himla så här.
Pungkulorna är bestämd så... form. Det är lite konstigt. Det rör du faktiskt rätt.
Ja, men det känns som att man liksom, då har man verkligen så separerat dem från någonting. Alltså.
Ja, och att det är ett par bestämda bestämda pungkulor. Mm. Alltså inte att de är bestämda i sitt humör.
Ja, men de hade liksom ett eget Twitterkonto till och med.
Det kommer till att vi bara pratar om könsorgan i det här avsnittet. Jag förstår inte vad det är med oss. Ja, pungkulorna ska i alla fall. Det där är inget hälsosamt liv för en katt. Bo inomhus med konstgjord natur. Och då är jag så här, man bara, för det första, du vet ju inte ett dugg om min katt. Han kanske är ute 300 av årets alla dagar. Mm. Men just idag var han lite på balkongen. Alltså det är så här, det är ju sant att han är en innekatt. Vi har ju ute honom ibland så att han får hoppa omkring lite så här, men då har vi ju uppsikt över honom typ när vi är hemma hos min sambos föräldrar, för han var ju deras trädgård ibland, men han är ju inte ens, han gillar ju inte ens det. Han sätter sig och tjurar och äter gräs bara. Han tycker det är läskigt att vara ute. Han skulle inte överleva en dag som utekatt. Men jag svarade den här arga killen då med min neutralaste röst att jag försäkrar dig om att katten var bra.
Ja.
Men då,
det var ändå trevligt,
då började jag... Vad sa du?
Det är ändå trevligt att du gjorde det.
Ja, men jag brukar försöka vara trevlig till en början innan jag är helt säker på att det här är ett as. Det kan ju vara någon som bara är dålig på att uttrycka sig, försöker jag tänka.
Ja, ja, man kan ju lägga in olika toner.
Om jag orkar vara snäll. Ja. Men då undrade han hur jag kan veta det. Och sen så började han liksom i den här diskussionen sätta citattecken kring din när han pratar om din katt. Som att det blir tydligt att han tycker inte att det är min katt, för man kan inte äga ett djur. Och det är så här, jag blev lite ställd, för jag var inte beredd på att killar har den här sura åsikten. Så först var jag lite så här, hur ska jag gå till motangrepp på den här typen av kille? Det har jag ju liksom inte van vid, en sån här djurvänns hippie som skriver.
För det blir ju liksom på något sätt ett personligt påhopp, fast om han är av den här åsikten att man inte kan äga djur, så har ju det ingenting med dig att göra. Liksom,
nej, precis. Han skrev det också. Han bara, jag står alltid på djurens sida.
Men... Då är ni egentligen på samma sida då.
precis. Precis. Men jag tycker fortfarande inte, det är väl där våra åsikter går isär då. Han tycker att han har rätt att komma och säga detta till en helt främmande människa på internet. För djurets skull då. Och jag tycker inte att man säger så och sen kan förvänta sig ett trevligt bemötande. Det var väl där åsikterna gick isär. Men så, ja, men jag räknade ju upp i förra veckans avsnitt lite, eller om det var förra, lite olika roliga tips på att hantera sura killar. Och jag visste inte hur jag skulle hantera den här sura killen först, men sen kom jag på det. Sen hittade jag en bra metod för att retas tillbaka. Jag lät Rosso svara på hans tweets.
Det var
jag skickade bilder på Rosso där han såg sur ut. Och så skrev jag saker som: Rosso hälsar att du är en tönt. Och då svarade, vet du vad killen svarade då?
Nej.
Han skrev: kattar kan inte prata.
Det här är ju, alltså gud, det här är ju en person som typ antingen bor fortfarande hemma med sin mamma. Han har inte haft någon pappa. Bara tänker jag, gud, nu alltså, det eller så liksom har han bott, eller så antingen han bor fortfarande hemma med sin mamma eller har bott väldigt länge hos sin mamma.
Ja.
Och han har aldrig fått höra, alltså hans mamma har sagt att han är världens bästa människa och att han liksom han har aldrig fått så här, jag är en av många andra människor på den här planeten.
Ja, nej men visst, men han har också valt att göra det till sin kamp att så här, på Twitter, som ju till 99% består av ägare till innekatter som lägger upp bilder på gulliga saker som deras innekatter gör. På Twitter har han valt att så här, kullen jag ska dö på, det är att skriva till främmande djurägare hur de ska sköta sina djur.
Jag kan liksom inte släppa det.
Nej. Han är ett mysterium till människa. Han hade också 3 följare. Så att, ibland blir det så lite beklämd. Typ, så är det schysst att vara taskig mot den här personen? Sen kommer jag fram till, ja.
Det beror det på, alltså så länge du...
In the name of content. Ja,
jo, sen så här, ja, alltså att du lägger upp en bild på din katt och säger att han är en tönt, det är ju inte bara jättetaskig.
Nej, han kallade det för nonsens. Och då svarade jag... Vadå nonsens? Vill du inte prata mer med Rosso? Så skickade en ledsen bild på Rosso. Och när punkkulorna tyckte att så här, nej men sluta vara så taskig och oseriös, så skrev jag, det är inte jag, det är Rosso.
Varför ska jag behöva ha den här diskussionen med någon som kallar sig för punkkulorna?
Nej, det, just det glömde jag att reta honom för faktiskt.
Ja, eller i alla fall ifrågasätta på något vis. Alltså det känns inte som ett seriöst namn.
Faktiskt när jag gick in på hans profil för att göra lite research om vad han var för person, så hade han ganska nyligen skrivit en tweet som bara var, jag har ett nytt Twitternamn. Det kanske var då han bytte namn till punkkulorna.
Vad hade han för bild? Nu måste jag gå in och kolla på hans profil.
Ja, alltså han hade en bild på en ganska snygg kille, så jag gissar ju att det inte är en bild på honom. Det kanske är någon kändis som jag inte känner igen, bara för att jag aldrig har tid att kolla på tv.
Nu kommer jag på en annan sak som jag måste ta upp faktiskt, som jag såg på Twitter, som egentligen inte är Twitter-relaterat per se. Men det var någon, ibland så droppar det in såna här lite mer poppis tweets från typ Amerikat. Och då handlade det om Brad Pitt. Och att han skulle vara någon slags abuser mot sin familj.
Nej!
Ja.
Han också.
Ja, jag blev
a child abuser or a wife abuser?
Ja, men det handlar egentligen om, alltså han, den här skilsmässan från Angelina Jolie, den har ju tydligen varit väldigt, väldigt dålig.
Ja.
Och sen ligger de i konflikt kring någon vingård som de ska sälja eller inte sälja eller vad det är. Men då har hon liksom dragit upp tydligen anklagelser mot hur han betett sig på en flygresa.
Okay.
En privat flygresa. Att han typ har varit lite så här fysisk mot henne, typ så här dunkat in henne i en vägg och typ så här gett sitt barn en örfil och lite sådär. Men det här är ju också så här, den här personen som skrev den här tweeten vet jag inte vem det är. Nej. Hon hade skärmdumpat 2 stories från påstått vara hans, ett av hans barn, där barnet skriver att mamman är en ängel typ och pappan är vidrig. Nu sammanfattar jag en ganska lång text, men nej, men jag blev lite så här, jag hittade ingenting egentligen om detta mer än den här tweeten och folk som hade kommenterat på den, och jag hittade lite liksom om den här konflikten kring den här vingården, men sen hittade jag liksom inte någonting mer om det.
Nej.
Men jag kände lite så här i liksom kölvattnet kring den här Amber Heard Johnny Depp historien, som känns väldigt tråkig, för att man har ju, jag tyckte väldigt mycket om Johnny Depp och hans karaktär framförallt egentligen, för jag känner ju absolut inte honom personligen.
Nej, det gjorde inte det.
Så samma gäller med Brad Pitt. Har jag också såhär, verkligen.
Visst har man tänkt att han är en reko kille.
Ja, liksom. Eller liksom, han behöver inte vara en, alltså jag förstår väl att han är mänsklig också, men alltså man skulle jag skulle verkligen känna såhär en sorg om det visar sig att han var typ såhär hustrumisshandlare på något sätt. Eller hade liksom varit otrevlig med sina barn liksom. Och det var liksom, det antyddes lite att det hade att göra med någon slags alkoholism.
Ja, okej. Men är det inte bara så här då, alkoholism och drogmissbruk och att vara man, då går det ofta hand i hand med någon form av aggressivt beteende, och att leva, alltså att jobba som Hollywoodstjärna, det är ju inte ett normalt liv. Nej. Är det inte så att man förr eller senare blir man typ missbrukare av att göra det? Inte för att det är någon ursäkt att slå någon såklart, men att det bara är så.
Nej, men det där var, alltså, det var något som bara så här dök upp i flödet, och så jag skrev någon tweet om det, men ingen svarade. kring det, så att jag antar att
folk du bara så ropade ut i cyberspace.
Ja, men alltså det har varit så otroligt dålig aktivitet på min Twitter de senaste månaderna, så att det är helt sinnessjukt. Jag får kanske så här, jag menar, varannan tweet jag lägger upp är så noll likes på, och i bästa fall får jag typ 2.
Är sant? Ja. Vad skriver du? Vad skriver
men,
de då?
De är ju inte, ja, men det är mycket gravidgrejer. Det är mycket så här vardags, alltså det är inte så jätteroliga grejer, men det är fortfarande så här, ibland man bara, nu kanske någon typ.
Men det som vi också har pratat om i de 2 senaste avsnitten, det är inte aldrig det man tror att man ska få likes på som man får likes på.
Alltså typ, jag gjorde ett litet försök till publikfrieri häromdagen, alltså inför det här avsnittet, så tänkte jag så här, ja, men vad är den mest kontroversiella åsikten kring graviditet? Jag bara, här borde väl folk ändå ha lite att säga till om.
Gud, ja,
det var en person som svarade.
Va? Fick du åtminstone en åsikt då? om graviditet?
Ja, vad fan var det hon skrev nu? Men nu är det så många parallella grejer här. Nu försökte jag gå in och kolla på det här med pungkulorna.
Ja, men alltså, det är inte speciellt intressant.
Nej, men jag hittade ju bara... alltså, jag sökte på pungkulorna, men då kom det bara upp pungkulornas väktare. Nassekid.
Jag tror att han heter Pungkulorna i alla fall. Vänta, jag ska gå in och kolla.
Det går inte alls, heter det.
Han kanske
har hört lite namn igen. Den här pratan. Jag bara har hakat upp på att han heter Pungkulorna.
Jo, Pungkulorna. Men det var väl kontentan av mitt bidrag till det nya stående inslaget Sura killar var i alla fall mitt nya tips på hur man hanterar sura killar. Låt ditt husdjur svara på alla hans tweets. Tack så jättemycket, Karo, för att du ville vara min poddpartner idag.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Ja, du är alltid välkommen. Om ni vill oss någonting så heter jag baby_underscore. Säger någon någonsin det?
Vad ska man säga? Understreck.
Baby understreck, för att det är Karo, du heter Karo Melen. Mm. Ni kan följa podden på Instagram, där heter vi Kvittretpodden. Och man kan bli Patreon. Haha, nu är inte Lisa här, så nu kan vi sälja in ordentligt. Så här, ge oss pengar. Hon tycker det är så pinsamt att be om pengar. Jag tycker inte det är det minsta pinsamt. Vi gör ju detta gratis liksom. Eller ja, nästan. Vi har 8 Patreons. Bli vår 9:e Patreon på patreon.com/kvittret. Och få veta gästerna i förväg. Och lite annat kul som jag kommer att fixa så fort jag har tid. Det kommer ni få då.
Men vi hörs och tack för det.
Ja, du, det kan vara så att nästa gång vi hör dig i podden så finns det, så har du
en sidekick.
En liten sidekick.
Alltså, jag
är så taggad på allas förlossningar.
Hoppas han är poddkompatibel.
Ja, det är jag säkert. Hej då, Karo. Och hej då alla andra. Vi hörs om en vecka. Puss och kram.
Hallå. Thank you.